Herre, det är det som Ylva sjöng om här. Just detta att följa hans ord, att lyda hans ord, att lita på hans ord. Det är ju så mycket idag som vi drar oss bort ifrån ordet. Och det är lite av den kallelsen som, eller inte lite, det är mycket av den kallelsen vi har fått i Free Church. Idag så ska vi bara tala, Colin och jag, det Gud har lagt på våra hjärtan. Och jag börjar lite här och så kommer vi få höra några sånger utav våra vänner här som satt och har med sig idag. Jesus talar om att vi skulle vara på vägen. För han är vägen. Och när jag gick ute på vägen hemma för ett par veckor sedan och bad till Gud, jag gör ofta det när jag går ute. Tycker det är helt underbart att gå ut och nu så vet Gud under öppen himmel. Bo på landet så jag kan ju ganska fri att tala med Herren. Och så gick jag där och bad. Och naturligtvis så det Gud har lagt på mitt hjärta, det är vilken allvarlig tid vi lever i. Och jag gick upp och talade med Herren och sa, men Herre, vad ska vi göra? Hur kan det ha blivit så här? Då började Gud tala till mig så starkt så jag kände att jag måste skynda mig och ta papper och penna så jag får skriva ner. Men det här Herren talade till mig lite grann av det. Det var att han sa det. Och när han sa det, då tänkte jag på de kristna i vårt land. Har ingått förbund med andra gudar. Alltså nu talade han om sjökan som inte är av mig, sa Gud. Sjökan är inte av mig, sa Gud. De är otrogna mot mig, precis som sjökan. De har knutit band med dem och är bundna med andra gudar och andra religioner. Och jag blev så tagen av det här när jag hörde det här, så jag kände, hur allvarligt är inte detta? Att vi har ingått förbund med andra gudar. Med avguda kulturer och avgudadyrken. Och detta har ju smygit sig in i kristenheten och det är ingenting nytt. Jag blev ganska tagen när jag läste den här boken, eller jag har börjat att läsa den. Jag har haft en utlånad, Colin och Ann-Marie har läst den. A Time of Departing heter den. Och den skrevs i början på 2000-talet, tror jag. Första upplagan kom ut i alla fall. Och där talar han, Ray Jungen, om den tid som vi är inne i nu. Och det han talar om, det är det som vi har knutit band med, bland annat. Och en av de sakerna som binder kristenheten idag, det är den så kallade mystiken, mysticismen. Som jag, när jag läser, inte kan se annat än att den har sina rötter i andra religioner. Och den smög sig för länge sedan in i kristenheten. Och det man talar om då, det är ju meditation och kontemplation. Och den här boken är väldigt bra på att beskriva. Att det man söker idag, det är liksom det som finns inom dig, det är Gud inom dig. Och det är mer och mer i kristenheten idag. Man går in i kontemplativ bön. Och men Herren har inte sagt att vi ska söka honom inom oss. Vi ska inte söka honom på det sättet. För Gud har redan sökt oss. När Jesus kom och försonade världen med Gud Fader i himmelen. Då blev det så att den helige ande kom till oss och tog sin boning i oss. Och därför så kan vi inte söka Gud på något annat sätt. Än det att det är hans verk allsammans. Därför så är det livsfarligt att söka Gud genom kontemplativ bön och genom att gå in i olika metoder och försöka att nå fram till Gud på olika sätt genom olika upplevelser. Det är inte alls det Bibeln talar om. Inte alls. Det är redan givet ifrån himmelen hur har redan gjort det, det är fullbordat. Vi kan bara åkalla hans namn och så har vi det. Den här boken är så otroligt bra, nu är den på engelska. Jag hoppas att de här böckerna kommer bli översatta till svenska. Colin. Jag skulle behöva ha de här böckerna på svenska, det är flera. Det är en av dem jag har, men den är fantastiskt bra. Han talar om det skeendet, och det här var många år sedan han talar om det. Och vi ser det så tydligt idag. Han talar i den här boken om Amerikas pastor. Alltså han talar om Rick Warren, och det här är många år sedan. Och det här, det, liksom, det såg han tidigt, det som var på väg att ske. Vad är det vi har gjort? Vi har knutit band. Vi är bundna till andra krafter och makter idag. Om du är en kristen, en bekännande kristen, så är du blind om inte du ser vad som försiggår idag i världen. Du kan se vad som försiggår i vårt land. Och det Herren talar om, det är att murarna är nerrivna. Murarna i Sverige, du får säga vad du vill, men murarna är nerrivna i Sverige. Det bara väller in ifrån alla håll och kanter nu. Det bara flödar in nu. Det finns ingen trygghet i landet längre. Allt sker i vårt land nu. Var är Gud, säger man? Ja, var är han? Vi har ju stängt ut honom. Vi har inte brytt oss om honom. Utan vi har stängt ut Gud. Och vi har liksom låtit våra blickar gå till andra gudar och andra sammanhang. Det är så tydligt det som sker idag. Idag kan du inte gå säker i Sverige. Du kan inte göra det längre. Vad som helst sker. Du kan bara se vad som har skett den här helgen. Vi kan se det överallt, alltså. Hur det bara väller in ifrån alla håll och kanter. Vi läser ifrån andra Mosebok. Det 23 kapitel. Vi ska sätta på mig Ylvas glasögon så man ska se. Andra Mosebok, det 23 kapitlet. Och vers 32. Där talar Gud till det, alltså löftet om Kanans land. Gud talar till sin tjänare Mose. Alltså egentligen skulle jag läsa jättemycket från Guds ord, men jag ska försöka koncentrera mig. Där står det: du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. Alltså det var bland det folket de kom till. De skulle inte sluta förbund med det folket. Varför? Jo, därför att det fanns så mycket av andra gudar i deras liv. Det här varnar Herren för. Och Jesaja talar om i kapitel 28 till och med kapitel 32. Det är en profetia om den sista tiden. Och han talar där om då Juda ingått förbund med Egypten mot Herrens vilja. Och då, vi behöver inte läsa så mycket där, men skulle vilja, men tiden går. Då säger Herren, och folket säger, att vi har slutit förbund med döden. Och det här säger man är en förebild. Om man läser i Daniels bok kapitel 9 och 27, så kan man se att det här verkar vara en förebild på det fördrag som kommer att slutas med antikrist i den sista tiden. Alltså det står att man kommer att sluta ett förbund med döden. Det är vad som kommer att ske. Det står klart och tydligt i Guds ord. Och om vi läser lite ifrån Jesaja kapitel 30. Så står det ganska tydligt där. Också i några av de här kapitlen som jag nämnde om. 28 till 32. Så står det också just om det här med. Och det gör det ju i hela Guds ord. Om hur viktigt det är att vi håller oss till det Gud har sagt. Och att vi håller oss rena. Håller oss borta ifrån allt av avgudad kultur. Men vi kan läsa ifrån kapitel 30 i Jesaja. Då står det från vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. De som drar ner till Egypten utan att ha rådfrågat min mun, för att söka skydd hos farao, en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd kommer att bli till skam, tillflykten under Egyptens skugga, en förödmjukelse, står det. Och så står det i vers 8. Och det här handlar om rubriken i min folkbibel, står förakt för Guds ord leder till undergång. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning, och som säger till seerna, skåda inte, och till profeterna, profetera inte för oss det som är sant, tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Vik av ifrån vägen, gå bort från stegen, låt oss slippa se Israels helige. Men så säger Herren i vers 15, ty så säger Herren, Herren Israels helige, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte, säger han. Ni säger nej, på hästar tänker vi fly. Därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba, säger han. Men det står här så tydligt att Herren väntar på att få visa folket nåd och barmhärtighet. Därför att han är en Gud full av kärlek. Bli stilla. Bli stilla. Om ni vänder om och är stilla. Om ni vänder om. Alltså vänd er bort ifrån denna världens gudar. Vänd er bort ifrån denna världens tänkesätt. Vänd er bort ifrån allt som står i opposition till Guds ord. Vänd er bort ifrån det religiösa etablissemanget som går och drar i en fel riktning. Vänd er bort ifrån det religiösa, från det falska religiösa. Vänd er bort ifrån villfarelsen, ifrån villolärarna, ifrån falska profeter, falska lärare. Om vi gör det, om ni vänder om och är stilla. Och då tar man det här ordet som att vi ska sitta tysta i kontemplativ bön och vara stilla. Och jag säger det om igen, det är inte det det handlar om. Att vara stilla inför Gud, det är att komma in i vila. Att kunna vänta på att höra hans röst. När du blir stilla i ditt hjärta, när du upplever Guds närvaro i ditt liv, då upplever du att han börjar leda dig och börjar tala till dig. Han leder dig ut i frihet. Det handlar inte om att ta till någon metod, andningsteknik eller på något sätt komma i kontakt med andevärlden. För om du går den vägen ut i andevärlden, då kommer du inte till Jesus. Då kommer du till andra andar som bara står och väntar på att du ska gå vilse. Det är väldigt viktigt allt vi gör i det andliga. När vi sysslar med det andliga, att vi går den vägen som Jesus har sagt. Han är vägen till Fadern. Att vi går i den heliga andes kraft. Vi kan inte gå ut i någon annan ande. Det står genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Ja, men vad är det då? Jo, stanna upp. Var med din Herre. Var med Jesus. Och vänta på att han ska tala till dig. Då kommer du att få uppleva förtröstan på honom. Och vad är förtrösten? Jo, att jag litar på honom. Jag litar på dig, Jesus. Oavsett hur det stormar runt omkring. Oavsett hur det faller runt omkring mig. Oavsett hur otryggt det är. Så tänker jag gå med dig. Jag tänker lita på dig, Herre. Det är förtröstan på Jesus. Att förtrösta på Gud i himmelen. I Esra bok. Så står det också om hur Esra byggde på på templet, hur man började bygga på templet. Jag har läst om Nehemja, kanske. Jag har läst om de här som byggde upp Guds hus. Esra bok behandlar det judiska folkets historia efter den babyloniska fångenskapen. Och ledarna för de som vände hem var Zerubbabel och Josua. Och den här boken handlar om det här påbudet som kommer från kung Koresh, perserkungen Koresh. Han har, heter det, blivit befalld av Herren, himmelens Gud, att bygga ett hus åt honom i Jerusalem. Detta måste göras av Herrens eget folk, har Gud sagt till kungen. Och de skulle föra med sig hem alla de tusentals tempelkärl som Nebukadnessar hade låtit föra till Babel efter Jerusalems erövring. Och det handlar om uppemot 50 000 personer. Men det verkar ju bara ha varit en mindre del av det judiska folket som bejakade den kungliga tillåtelsen att vända tillbaka till hemlandet. Och de som valde att bege sig hem, de var sannolikt de som lyssnade till Gud, de mest gudfruktiga delen av folket. Inte minst med tanken på templets återuppbyggnad och gudstjänsten som var ett skäl för dem att vända hem. Och de började, när de vände tillbaka, att bygga ett brännofferaltare. Därför att de skulle kunna fira gudstjänsten. De skulle kunna fira Herren, hålla gudstjänst. Och de la grunden, står det, under bön och lovsång och tillbedjan. Men det dröjde inte länge förrän bygget stötte på motstånd från samarierna. Därför att de fick inte vara med och bygga. Därför att Gud hade sagt att det var hans folk som skulle bygga. Så under en tid så stod tempelbygget stilla återigen. Men så kom en ny tid när man lyckades att färdigställa templet. Och Esra, han lyssnade till vad kung Koresh sa. Att han hade befallt att bygga ett hus åt honom i Jerusalem, åt Herren i Jerusalem. Och så står det i Esra bok, alla de vilka sinne Gud hade påverkat gjorde sig beredda att ge sig iväg för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och alla som bodde i deras närhet hjälpte dem. Jag läser bara lite strödda verser här. Och det står att folket samlades som en man i Jerusalem. Och man började bygga på Guds altare. För att offra brännoffer där. Så som det var föreskrivet i Guds lagbok. Morgon och afton så sände man upp brännoffers lovet till Gud. Och det här gjorde man innan grunden till Herrens tempel ännu var lagd. Och så kom de. De samlades. De kom med sina pengar. Stenhuggare och snickare, även matvaror och dryckesvaror och olja kom de med. Sjövägen, de kom med material för byggnadsverket för att kunna bygga upp det som Gud hade kallat till. Och alla de som kom till Jerusalem från fångenskapen så började med att de anställde de leviter som var 20 år gamla eller mer till att leda arbetet för Herrens hus. Och när byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskruv och med trompeter. De prisade Herren med symboler efter en anvisning som Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Och det står att hela folket jublade högt. Somliga grät och somliga av glädje. Men så kom det här underbara, man började bygga upp Guds hus. Man började bygga upp murarna. Men vad hände då? Jo, då kommer motståndarna. Det är då de kommer. När de fick höra Att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga upp ett tempel åt Herren Israels Gud. Då gick de till Zerubbabel och till huvudmännen för familjen och sa till dem: låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni. Vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esar hade dem lett för oss hit. Men då sa de: ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi ska själva bygga Herrens hus. Varför? Jo, därför att de var kallade att bygga. Och när om de hade byggt tillsammans med ett avfälligt folk, då hade man fått in orenhet och andra gudar bland folket. Men folket i landet fortsatte att göra judarna mordfällda, så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om inte, så länge kung Koresh levde. Så gjorde de. Och här är vi idag i Sverige. Här är vi i Sverige. Vi har en gång börjat bygga. Men vi har tagit in byggnadsarbetare som inte var sända av Gud. Vi har fått in så mycket i kristenheten i Sverige idag som inte är av Gud. Så snart finns det inte någon levande församling kvar. Tycker du säkert att jag är jättekonstig som säger så, men så är det. Därför att vi har släppt in fienden ibland oss. Och jag ska säga dig återigen att murarna i Sverige är nerrivna. Det är därför vi ser det. Och det här är bara början på det som kommer att välla in. Det här är bara begynnelsen. Det är lika bra att vi gör oss beredda på det. Är vi inte redo att möta motståndet? Har du inte, står du inte på den fasta klippan? Är inte Jesus hörnstenen i våra församlingar längre? Och är det inte på honom vi bygger, då är vi illa ute. Det är dags att bygga upp murarna i Sverige igen. De ligger nerrivna så gott som överallt. Det kan vara lite högre på något ställe, men på de flesta ställen ligger de faktiskt nerrivna. Här finns ingen som håller emot längre. Finns ingen som står upp och håller borta avgudarna ifrån templet längre. Utan vi släpper in det ena efter det andra. Och det finns ett ord idag som har blivit en gud i vårt land. Och det är enhet. Ekumenik och enhet. Vi ska inte titta på det som skiljer oss åt. Även om det är saker och ting som Gud har sagt i sitt ord, som står så tydligt, som vi är så djupt förankrade i egentligen. Vi ska inte titta på det som skiljer oss åt, utan vi ska titta på det som förenar oss, säger man. Och så ger man efter, och så börjar man kompromissa på område efter område. Och vad händer? Murarna raseras. Därför att vi tar in allting annat. Det är inte välbehagligt för Gud. Det finns en enda Gud. Han säger det gång på gång: jag alena är Gud. Och vid sidan av mig finns ingen Gud. Och när vi tar in andra avgudakulturer, då är det demonisk tillbedjan vi praktiserar. Ingenting annat. Det säger Bibeln, det är jag som säger det. Det är demoners läror och det är demoners verk. Men så började Esra bygga igen. Man började bygga och man fick vara med och se att Guds verk fick byggas upp. Guds hus fick ta plats. Det handlar om att ställa sig till hans förfogande på allvar. Vi sjunger det: här står jag till ditt förfogande. Men när jag går hem så sätter jag mig framför tvn. Och så har jag glömt vad jag nyss har lovat Gud i kyrkan jag kommer ifrån. Jag har stått och sjungit med händerna uppe. Här är jag. Här står jag till ditt förfogande. Gud, använd mig, Bela. Du har för mycket kvar i ditt hjärta som du inte har gett till Gud. Det handlar om total Överlåtelse. Gud vill ha hela ditt hjärta. Han måste ha hela ditt hjärta i denna tid vi lever i. Om han ska kunna använda oss. Det handlar om att bygga färdigt på den raserade muren i vårt land. Annars kommer Sverige att gå under. Och det inom en snar framtid. Det är i den riktningen vi går. Om inte vi börjar som Guds folk bygga upp murarna. Det handlar om att inte lämna bygget halvfärdigt och halvklart. Utan vi måste återuppta det arbete som Gud har kallat oss till. Vi måste känna hängivet. Vi måste växa i trofasthet. Genom motstånd mot fienden. Genom motstånd mot denna världens ande. Antikrist ande som är verksam. Det innebär hån. Det innebär förakt. Du kommer att bli så ensam. Du kommer att bli utesluten ur din vänkrets och gemenskap. Du kommer att få utstå hot och lögner. Och du kommer att tycka att det blir många misslyckanden på vägen. Men det handlar om att ge sig helhjärtat till Jesus. Oavsett dina egna förutsättningar. Det handlar inte om dig. Det handlar inte om dina förtjänster. Du måste lära dig att lita på Herren i allt. Att förtrösta på Herren. Förtrösta på alla plan i ditt liv. Likväl som du har förtröstan på Herren för att han kan förlåta dig dina synder och möta med dig, måste du ha förtröstan på honom när det gäller det praktiska, när det gäller det jordiska. I framtiden kommer det att bli så. Vi kommer att vara beroende av att vi i allt vågar lita på Herren. Vi måste ha en kärlek och en tro till Guds ord och inte hänga upp allt på mängden av människor. Det handlar inte om de stora sammanhangen, om de stora superkyrkorna. Det handlar inte om dem. Det handlar om människor som har hängivna hjärtan. Det spelar ingen roll hur många hästar och hur många vagnar som fienden än har, så är Gud ändå större. Det handlar om att lita i allt på Herren. I Uppenbarelseboken 2:10 står det: var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona, säger Herren. Han är hörnstenen. Han är hörnstenen som han ratade gång på gång i det gamla förbundet. Han är också hörnstenen för sin församling idag. Vi är levande stenar som vi brukar sjunga här i Free Church-sångarna. Levande stenar i Guds bygge. Vill du vara med och bygga på allvar? Då kommer det att innebära hån och förakt. Och kommer att titta snett på dig och säga: du är fel ute, broder eller syster. Nej du, jag går med Jesus. Det handlar om tro till Guds ord. Att göra vad Guds ord säger. Att lita på Guds ord. Inte ta in något annat som du inte hittar i ordet. Nu är det allvarstider. Kan du inte hitta det i Guds ord? Bort med det då. Bort med det. Man har lagt till så mycket i den religiösa villfarelsen idag. Det är så mycket som inte står i ordet. Det är så mycket som inte ska vara där. Akta dig, säger Johannes. Se upp, säger han. Var vaksam. Vaka. Vaka. Amen. Amen.
Och jag vill gärna fortsätta på den tema. Om Herren ger mig sitt ord. Det handlar om hans förkommelse. Det handlar om hur kort tiden är. Kortare än vi förstår.
Ja.
Det har blivit mycket levande för mig sista tiden. Starkare och starkare. Att vi lever i ändens tid. Vi kan prata om det. Vi kan säga till varandra: det är ändens tid och Jesus kommer snart. Men förstår vi? Det är ändens tid. Han kan komma ikväll. Är det levande för oss? Han kan komma ikväll. Vad underbart. Är du glad eller ledsen? Eller är det mycket mer som du har kvar här på jorden du vill göra? Är det viktigare än att Jesus själv kommer? Och jag har undrat angående hans andra tillkommelse. Vi pratar om, eller det pratas om, att han kanske kommer till Israel, till Jerusalem. När kommer han? Ja, det är ingen som vet, men ja, faren vet. Hur kommer han? Blir det med mån eller kommer han på något annat sätt? Hur kommer han? När kommer han?
Som en tjuv.
Men jag vill fråga, vad är det som är viktigast angående hans tillkommelse? Vad är den som är mest underbar när det gäller hans tillkommelse?
Att få möta dem som har gått i förväg.
Ja, det är bra. Det som för mig är det underbaraste, det är Jesus kommer. Jag vet inte hur, när, på vilket sätt, men han kommer. Alltså Kristi återkomst handlar om Kristus. Det är inte när och hur och var. Det är mindre viktigt. Faktum är att hans tillkommelse är att Jesus kommer. Det är det som jag är mest, kan man säga, intresserad av eller längtar efter. Jag längtar efter att få se honom. Har vi den längtan att se Jesus? Eller är det saker och ting som vi måste göra? Vi måste, ja, ha de här aktiviteterna. Vi måste ha den undervisning och den undervisning. Vi måste ha det ena och det andra. Vad är det som är viktigast?
Jesus är viktigt.
Det är Jesus. Alltså, det kristna livet handlar om en person. Vad är det kristna livet? Eller rättare sagt, vem är det kristna livet? Det kristna livet är inte vad du och jag kan göra. För vi kan inget göra. Det är Kristus. Han är det kristna livet. Kristus är det kristna livet. Halleluja. Faren har gett oss, om jag får säga en sak, nu vill jag inte ha ordet sak egentligen, men jag heter inte något annat ord. Faren har givit oss en, och det är sonen. Han har gett oss allting i sonen. Och när det här blir uppenbarelse, när vi ser det i vår ande, då slutar vi försöka med. Det kristna livet har blivit ett försök efter det andra. Ett att bli så rättfärdig som vi kan, att vara så fina som vi kan, att vara så lik Jesus som vi kan. Men vänner, vi kan ingenting. Det är Kristus själv som är det kristna livet.
Amen.
Oh, halleluja. Halleluja, Doris. Det är Kristus. Kan vi se? Även Johannes på sin tid, när församlingarna började gå åt fel håll fullständigt. Ni har lämnat er första kärleken. Ni säger ni lever, men ni är döda. Alltså situationerna för församlingarna på den tiden, det var kris. Men vad var svaret? Svaret var det som Johannes skriver om i första kapitlet i sitt evangelium. Han gick tillbaka till början. Och han visar dig vem Jesus var. Att han var Gud. Han var hos Gud. Han blev människa. Det var en ny uppenbarelse av sonen. Det var det som behövdes. Vad är det som behövs i en fallen församling? Vad är det som behövs i en kristenhet som har förlorat den första kärleken? Svaret är en ny uppenbarelse av Kristus. Vi förvandlas till honom. Han är det kristna livet. Vi har ingenting utan honom. Halleluja. Och vi tittar här och vi tittar där. Och vi försöker det här och vi försöker det där. Och vi försöker bli bättre, lite bättre dag för dag. Det har ingenting med det att göra. Han vill öppna våra inre ögon. För vi har inre ögon. Han vill belysa sonen. Och när vi ser honom, då löses vi ifrån allting. Allting som vi har försökt så många år. Det finns de som menar, ja, vad skulle jag göra i den här situationen? Jo, jag ska göra det här. Jag ska titta i Jesu liv och se vad han gjorde. Hur handlade Jesus i den här situationen? Då kommer jag att göra likadant. Nej. Man kan aldrig kopiera Jesus. När man ser vad han gjorde. Han gjorde aldrig två saker likadant. När han helade så var det alltid på ett nytt sätt. Man kunde inte fånga in och sätta i en kartong Jesus. Att säga, ja, jag måste få reda på vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen. Det vet vi inte. Vi har ingen aning vad Jesus skulle ha gjort i den situationen. Han är så olik oss. Han är fullständigt olik oss. Halleluja. Han är fullständigt olik oss. Vi kan aldrig bli som honom. Det är den heliga ande som förvandlar oss. Lägg ner försök att vara lik Jesus. Kämpa inte mer. Vad Jesus ger till oss, bortsett från frälsning, och det är det mest underbara, han ger oss vila. Men det är så många som kämpar och stressas och vill göra mer, vill vara mer i honom, och vi jobbar och sliter, och vi måste Bibeln säga att vi ska göra det här, så vi försöker göra det. När jag var yngre, jag kände inte honom. Jag var på bibelskola. Och det är hemskt att säga. Men jag ska säga en sak. Man kan förlora Jesus på en bibelskola. Det är sanningen. För så mycket undervisning är teoretisk. Det är vad man måste göra. Och så småningom så inser att jag kan inte det här. Jag trodde när jag var på bibelskolan. Första undervisning var the practice of the presence of God. Att praktisera Guds närvaro. Och sen slog det mig, Colin, du vet inte ens vad Guds närvaro är. Och då började jag gå ner i förtvivlan. Otro. Det var hemskt, för jag var på bibelskolan då. Och jag ska inte berätta riktigt, men jag hade en förskräcklig upplevelse den natten. Han kan inte förlora honom på en bioskola. Mm. Alltså, det underbara är att anden har blivit sänd för att uppenbara vad Kristus för oss. Han är sänd först och främst att uppenbara Kristus. För Kristus är det allra viktigaste. Det är inte vad vi gör. Vi vill göra så mycket. Ja, men det finns någonting som är så mycket viktigare än vad vi gör. Kristus. Har du sett honom? För länge sedan så vill jag följa honom. Och jag vill göra det nu också, naturligtvis. Men jag gjorde allt jag kunde för att följa honom. Jag vill leva så rättfärdigt som jag kunde. Om det inte fanns en regel i den här boken, så gjorde jag min egen regel. Så lik honom vill jag vara. Men det kom en dag i Sverige, när jag först kom till Sverige, då var det en man som skulle predika. Jag förstod inte mycket svenska då. Jag förstår lite mer nu. Men om du inte förstår vad jag säger, så säg till mig liksom efteråt. Den här mannen kom till det här mötet. Jag var fullständigt bunden i lagen, under lagen. Fullständigt. Och jag lyssnade till den här mannen, och han talade om fariseerna. Han grät. När han talade om dem, han grät. Då kom ljuset in i mitt liv. Då upplevde jag Jesus. För mitt hjärta avslöjades. Det är inte frågan först och främst om synd. Jag måste ha mitt hjärta avslöjad. Det är inte att jag gör den synd eller den synd. Det är inte det i första handen. Utan jag måste ha mitt hjärta fullständigt avslöjad. Och när det hände i mig, då blev jag fullständigt förkrossad. Och det är den förkrosselse vi måste ha idag. Vi måste ha den helige ande uppenbara för oss vårt eget hjärta. För den är fullkomligt fördärvad. Vi förstår inte det, och kanske vi inte förstår det. Men det är sanningen. Vi är fullständigt fördärvad. Allting som vi gör, som vi tycker är bra, och på ett sätt är det bra, men det finns någonting som finns i allt som vi gör i egen kraft, och det är själviskhet. Varenda sak som du gör utifrån dig själv har i grunden själviskhet. Vi kan inte förändra den vi är. Vi kan inte göra det, så slut upp och försöka. Jesus är det. Han är vår rättfärdighet. Vi behöver inte försöka bli rättfärdig. Du kan inte bli rättfärdig. Det enda du kan göra, det är att vara självrättfärdig. Finns bara en som är rättfärdig. Han dog på ett kors. Han uppstod igen. Han levde ut det kristna livet. Han levde efter gamla testamentliga lagar. Han var lydig in till döden. Och den rättfärdighet har han gett oss. Därför att han är vår rättfärdighet. Det står inte i Korintherbrevet att det står inte att han ger oss rättfärdighet. Det står inte att han ger oss helgelse. Det står inte att han ger oss, utan det står han är. Halleluja, han är. Och det är det enda vi behöver. Vår rättfärdighet är som gamla kläder. Finns ingen godhet i det. Halleluja. Då blir vi löst när vi inser att Kristus, allenas Kristus, är vår rättfärdighet. Han ger oss inte en present och säger, kolla, här har du lite mer rättfärdighet. Här har du lite mer en gåva från mig. Jag vet att du vill vara mer rättfärdig, så här är det en hjälp på vägen. Här är det en liten present. Han gör inte det. Han är. Han är. Inte han ger, utan han är. Han är det kristna livet. Han är vår rättfärdighet. Han är vår helgelse. Han är, vänner, bröder och syster. Det är den blicken på honom som vi måste ha. För det är då vi blir förvandlade. Halleluja. Och jag vill aldrig gå tillbaka till den gamla vägen. Hellre dör jag. Jag hatar min egen rättfärdighet som jag försöker. Och förhoppningsvis så försöker jag inte längre. För det är bundenhet. Ju mer jag försöker, desto mer bunden blir jag. Det finns en kraft i mänskliga försök. Det finns en makt, och det är inte Guds makt. Halleluja. Det är Jesus. Det var inte det som jag tänkte säga. Jag har inte börjat. Men jag ska försöka inte vara för länge. Det hjälper inte heller att ta av klockan som många predikanter gör och lägga den på talarstolen. Så. Det är det jag precis. I Uppenbarelseboken 19 så läser vi vers 5. Och en röst kom från tronen. Och en röst kom från tronen. Har vi hört den rösten? För det finns en röst som kommer från tronen. Det talas om en örn. Jag kanske har hört om den här berättelsen om en örn unge. Och den här örnungen befann sig hos hönorna i en hönsgård. Och han gick i hönsgården och gjorde precis som hönorna gjorde. Han peckade, det kanske är det engelska ordet. Han tog maten från backen som hönor gör. Och han betedde sig som en örn. Han visste inte att han var en örn. Han trodde att han var en hörna. Han hade aldrig sett en annan örn. Så han gjorde som alla hörnor gör. De sårade varandra. De plockade ut fjädrarna ifrån varandra. Alltså många negativa saker som hönor gör. Det är inte en örn som gör det, utan det är en hörna. Är du en örn eller en hörna? Sårar du Guds folk? Jag ska inte säga mer. Men en dag kom då den här lilla örnungen hörde rösten ifrån ovan. Som det står här, en röst kom ifrån tronen. Och den här lilla örnungen, han kände igen rösten som kom uppifrån, långt, långt uppifrån. Han kände igen den rösten. Och för första gången i sitt liv förstod han att han inte var en hörna. Han var en örn. Och han började flaxa, eller vad man säger, med vingarna, som han aldrig använt förut. Och så lyfter han ifrån backen. Och han flög. Upp, upp, upp. Tills han var tillsammans med den stora hönan. Och de flög tillsammans där uppe. Halleluja. Han har lyft oss för att sitta hos honom på tronen. Vi är där i anden redan. Halleluja. Känner igen rösten. Har du hört rösten? Har du hört rösten? Och blivit förvandlade. Prisa Gud. Alla ni hans tjänare, slavar, livegna slavar. Vad är en livegen slav? Men slavarna fick sin frihet ifrån mästaren, så försvann de har frihet. Men en livegen slav, han hade upplevt sin mästare kärlek. Han hade blivit älskad av sin mästare och han ville inte lämna honom. Han kunde inte lämna honom. Så de borrade genom ett öra som ett bild, ett sätt att förstå att han hörde till sin mästare för hela livet. För han ville inte bli skyldig från sin mästare. Han visste vad kärlek var. Och vi kallas för sådana tjänare, sådana slavar. Vi har mött en kärlek och vi kan inte någonting annat än följa honom. En älskar honom. Finns ingen möjlighet när vi har träffat den kärleken som förvandlar. Och han hörde röster av en stor skara, ljud av många vatten. Och det sa, halleluja. För Herren vår Gud, den allsmäktiga, regera. Halleluja. Det är sanningen. Herren vår Gud, den allsmäktiga, han regerar. Och frågan är hur och var regerar han? Sanningen är han regerar över allting. Han har blivit herre inte bara över församlingen, utan han har blivit herre över allting. För församlingen. Frågan är han herre i mitt liv? Är han herre över mitt liv? Eller vill jag svara lite grann? För att vara herre över. Jag vill inte kanske ge allting, för jag vill ha hand om det här mig själv. Det här tycker jag väldigt mycket om. Och det finns ingen anledning att jag skulle ge det till någon annan. Jag vill behålla det här för mig själv. Den här lilla delen. Om han inte är herre över allting i mitt liv, då är han inte herre alls. Och han har inte befallt mig att ha honom som herre. Han har inte sagt, Colin, du måste ha mig som herre. Colin, du borde ha mig som herre. Han har aldrig tvingat mig. Men kärleken drar mig. Kärleken drar mig. Det kristna livet, det handlar inte om du borde göra det, du skulle göra det, du måste göra det. Det är inte det kristna livet ens. Finns ingenting som jag borde göra, skulle göra, måste göra. Alltså, det är inte det kristna livet. Det är mitt försök att leva det kristna livet. Men det är inte det kristna livet. För det är bara Jesus som är det. Och han levde inte efter jag borde, jag skulle, jag måste. Oh, kärlek. Jag ska försöka dra till a close. Låt oss fröjdes och vara glada. Och ge honom äran. Vet ni, det som vi gör utifrån våra egna möjligheter. Det som vi gör utifrån vad jag kan. Och det kan vara vad som helst. Predika, vittna, sjunga, spela. Det spelar ingen roll vad det är. Om källan till allt det kommer ifrån mig själv. Därför att jag är duktig i det här området. Och jag kan i det andra området. Om källan är mig. Då blir det jag som får äran. Det blir inte heller. Det blir mig. Det är att jag kan göra det. Jag har din gåva. Jag har din begåvning. Så jag kan göra det. Och när människor lyssnar och ser. Åh, vilken underbar predikant. Vilken underbar sångare. Åh, vad du sjunger fint. Vem är det som får äran?
Jesus.
Jag menar allvar. Vi lever i den allra sista tiden. Och det finns en brud som gör sig redo. Gör hon sig redo genom att göra en massa saker. Genom att sjunga fint. Genom att predika fint. Genom att vittna fint. Är det på det sättet som vi förbereder för hans tillkommelse? Det är inte. Fadern är inte så intresserad av vad vi gör. Han är intresserad av sin son i oss. Han vill se sonen i oss. Och ju mer han ser sonen i oss, ju mer han får äran. Han får äran för allt som han gör. Och det är genom den heliga ande. Vi kan inget göra utan den heliga ande. Alltså, det finns så mycket lekande i vad vi kallar för församlingar. Vi leker församlingen. We play church. Finns bara en som blir ärad. Och det är den som leker. Nej, han måste ha äran. Vi är i den tid, vänner, när han alena måste få all ära. Vi vågar inte ta äran till oss själva. Jag är rädd att stå här och tala. Jag förstår att om det inte är anden som ger mig vad han vill säga, då är det lika bra jag sätter mig ner. För det är så viktigt att anden får leda i allt. Om vi skulle be i två timmar istället för att ha ett möte med sång och predikan och allting. Det är bara anden som vet hur han ska göra. Hur det behagar Gud. Det är sant. Det kan lika bra vara utan mig. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är när anden kommer. När Jesus kommer. Och han tar över allting. Det är bara den heliga anden som kan leda oss i förtroenden. Tillbedjan, min bror och syster. Tillbedjan och lovsång. Det är ingen tradition. Vi har sjungit och sjungit lovsånger i 20, 30, 40, 50 år. Och vi har sjungit så mycket att det har blivit en tradition. Sann tillbedjan och lovsång, det är en relation. En relation med den som älskar oss. Vår älskare. Det är en intim relation med honom. Då kan jag tillbe. Det är inte att jag lär mig en massa sånger. Och jag kan spela det här. Och jag kan göra det där. Och jag har sjungit så många gånger jag kan det nu. Utan det handlar om en relation. Hjärtats relation. Med min älskare. Det är det som tillbedjan. Jag hörde i Bukarest i Rumänien vid ett tillfälle för ganska många år sedan. Vi var i en baptistkyrka. Och systrarna var där och de hade sina scarves över huvudet, jag vet inte vad de heter på svenska. Och de satt allihopa där med huvudbonen, får man säga. Och jag tänkte, jag undrar hur det här blev, tänkte jag, i dag. Och så vi tog ut sångböckerna som var rutin. Och de kunde alla sången. Jag kunde inte ett ord, naturligtvis. Men när de började sjunga. När de började sjunga. Ur den gamla sångboken. Jag hörde till bidjan. Det var hjärtats närhet till den älskade. Det är min vän Elosson. Det är tillbedjan. De levde så nära honom. De upplevde en sån närhet. Hans närvaro och anden var för. Det var det hjärta. Det är mycket mer jag skulle kunna säga, men jag ska sluta det.